Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är nyss hemkommen från en semester i fjällen där vi i vanlig ordning hyrde en stor stuga med många familjer. Den här gången blev vi 21 personer. För oss passade så väldigt bra att åka många tillsammans på semester. Barnen har kompisar och vi är många som hjälps åt med allt det praktiska. Våra yngsta små tjejer lärde sig åka riktigt bra den här resan och så fort de klarade backarna själva så ville de mycket hellre åka med tonårstjejerna som var med oss än med sin pappa. Och de stora tyckte det var mysigt att få visa småttingarna nya backar. Det är så mysigt att se. Dagens fall kom jag över av en slump och det var inte helt enkelt att få fram tillräckligt med information för att få ihop till ett helt avsnitt. Med hjälp av framförallt tidningsartiklar från tiden har jag försökt pussla ihop vad som faktiskt hände den här sensommardagen år 1965. Det var några veckor in i augusti år 1965 och för de allra flesta göteborgare var semestern över. Tillbakavändande kollegor berättade med entusiasm om tältsemestrar med familjen och besök hos släktingar på landet. Någon hade kanske till och med varit utomlands på charter, ett resekoncept som ökade allt mer år från år. Men på en av stadens alla byggkontor lade förmannen telefonluren i klykan med en fundersam min. Återigen hade han försökt nå en av sina chaufförer, Carl Johan Andersson. Och ännu en gång hade han endast mötts av de långa signalerna som sade honom att telefonen fungerade men att ingen ville eller kunde svara. Andersson hade varit frånvarande i över en vecka utan att höra av sig. Det var inte alls likt honom. Chefen vände blicken mot väggalmanackan. Tisdagen den 17 augusti. Det var 10 dagar sedan han senast sett sin chaufför. Andersson var ändå 67 år gammal. Det kunde ha hänt honom något. Resolut reste sig förmannen från skrivbordsstolen och lämnade kontoret. Han skulle genast be en av gubbarna att gå hem till den saknade för att se så att allt stod rätt till. Den byggnadsarbetare som någon timme senare knackade på dörren märkt Andersson, belägen på Påskbergsgatan 6 i Örgryte, kunde dock inte lugna sin chef. Trots idoga knackningar öppnade ingen och till sist valde mannen att kontakta polisen för att be om hjälp. Polispatrullen som kom till platsen valde att ta sig in i lägenheten eftersom mycket tydde på att någonting hänt Andersson. Synen de möttes av överträffade deras värsta farhågor. För en bit in i den lilla lägenheten låg Carl Johan Andersson mycket illa tilltygad och död i en pöl av blod. Inte långt ifrån kroppen återfanns en tidning utgiven den 11 augusti samt en kniv som misstänktes vara mordvapnet. Polisens tekniker genomförde en brottsplatsundersökning samtidigt som konstaplar genomförde dörrknackning i husen omkring Anderssons bostad. Det kom snabbt fram att Andersson inte tycktes ha haft några stadiga vänner. Han hade varit gift men var sedan länge frånskild. De personer som han vanligtvis setts tillsammans med hade varit unga män. För jo, Andersson var homofil. Det förstod nog grannarna. En man i grannhuset ville dock dra sig till minnes att han sett Andersson kvällen den 12 augusti. Något som motsades av att den sista tidningen in i lägenheten var daterad den 11. Andersson brukade köpa tidningen dagligen. Borde det inte funnits en tidning för den 12 om han fortfarande levt då? I Göteborg arbetade polisen för högtryck. Bara veckor före mordet på Carl-Johan Andersson hade det legendariska grodmansrånet mot Skandinaviska banken ägt rum. Dagarna kring upptäckten av den mördade Andersson hade en medelålders man rånmördats på Hisingen och en 37-årig servitris på Café Najaden vid Masthuggstorget hade knivhuggits av en aggressiv gäst. Utredningsledaren, kommissarie Nils Sture Trägård, beklagade sig i pressen. Jag vet inte hur detta ska sluta, sa han. Till mitt förfogande har jag bara en handfull män. Att under sådana förhållanden reda upp alla våldsdåd och andra grova brott är helt enkelt omöjligt. Äldre kollegor backade upp Trägård med uttalanden om att arbetsbördan var helt orimlig. Kanske var det just på grund av den höga arbetsbelastningen som ett tidigare inkommet tips visade sig ha försvunnit. En taxichaufför hade hört av sig eftersom han någon gång mellan 8 och 14 augusti kommit i kontakt med en ung man som varit starkt nerblodad. Chauffören hade dessutom tyckt att mannen verkat ångerköpt och orolig, varför han ringt in sin iakttagelse till polisen. Den person som tog emot samtalet kunde för stunden inte sätta den blodige mannen i samband med något brott och därför arkiverades anteckningen. Men nu, efter att Carl-Johan Anderssons kropp påträffats, var iakttagelsen plötsligt intressant. Tyvärr visade sig noteringen ha försvunnit på väg till arkivet. Därför kom den första rapporteringen i tidningarna gällande mordet på Påskbergsgatan att bli en efterlysning av den chaufför som hört av sig angående den blodige mannen. I övrigt så kunde man dagen efter likfyndet i lägenheten också berätta att polisen misstänkte att mordet kom sig av någon form av sexualhandling eftersom offret var känd som homosexuell. Andersson brukade umgås med den typen av ynglingar som hängde på heden och kring Stora teatern. Någon kallade dem anstaltsklientel. Det kunde dock inte helt uteslutas att det rörde sig om rånmord. I lägenheten hade brottsplatsundersökarna kunnat säkra en hel del fingeravtryck som inte tillhörde Andersson och som med tanke på blodbilden måste komma från mördaren. Dessa ledde inte till att ett gripande kunde komma till stånd, men de skulle naturligtvis vara till stor nytta då en misstänkt väl fångades in. Rättsläkaren genomförde en obduktion av den döde och kunde konstatera att 67-åringen utsatts för mycket grovt våld utöver de knivhugg som slutligen tagit hans liv. Det skulle senare konstateras att den storvuxne gärningsmannen avsett dessa skador enbart med sina knytnävar. Då utredarna kontaktade Anderssons exfru berättade hon något som fick polisen att lystra till. Hon och exmaken hade egentligen ingen djupare relation efter skilsmässan. Men han hade bett henne och även annan släkt att höra av sig då och då eftersom han var rädd. Ordagrant hade han sagt, det kan hända att jag ligger död en morgon. Vad han egentligen menat, ja, det visste inte de anhöriga. Men han hade knappt ett år tidigare, i november 1964, haft inbrott. Den som tagit sig in i Anderssons lägenhet hade slagit sönder det mesta som funnits där, men ingenting verkade ha blivit stulet. Exfrun trodde att det var detta angrepp på förra makens hem som gjort honom så rädd. Om något mer direkt hot förekommit, det visste hon inte. Kriminalteknikerna plockade fram de bilder som tagits i Anderssons sönderslagna lägenhet året innan. Han hade anmält skadegörelsen och polisen hade undersökt platsen. Den polisman som genomfört brottsplatsundersökningen efter inbrottet jämförde bilder från lägenheten efter inbrottet i november och efter mordet i augusti. Han försökte dra sig till minnes om något som kunde ge en ledtråd var förändrat. Och så kom han på att det på bilderna efter inbrottet funnits en väska innehållande en symaskin ståendes i vardagsrummet. Även en kamera som nu var borta hade funnits på platsen då. Efter Anderssons död fanns dessa två relativt dyrbara ägodelar inte kvar i lägenheten. Naturligtvis kunde Andersson själv ha gjort sig av med sakerna under det dryga halvår som gått. Men det var ändå värt att kolla upp saken. Därför besökte polisen de pantbanker som låg i och omkring Örgryte. Och det blev full pott. I en av pantbankerna påträffades både symaskinen och kameran. Och den som lämnat in sakerna var inte Carl Johan Andersson själv, utan en ung finsk man i sällskap med ytterligare några landsmän. Polismännen tog namnet på den finske ynglingen och sökte omgående upp honom. Han greps fredagskvällen den 20 augusti på den restaurang där han tillfälligt arbetade som diskare. Kort därefter greps även de andra tre finländarna som varit med på pantbanken för att byta in stöldgodset från Anderssons lägenhet. Det var inte längre lika angeläget att finna den chaufför som hört av sig till polisen. Den man som hade skjutsat en nerblodad yngling dagarna innan man återfann Andersson. Men efterlysningen var ute i tidningarna och naturligtvis hade det varit en bonus som chauffören hade kunnat identifiera den gripne. Om denna karl någonsin hörde av sig, det vet jag inte. Däremot hörde gott om andra människor av sig. Det tycks som om var och varannan göteborgare under dessa augustidagar gick på stan nerblodade. Polisens knappa resurser gick åt att sålla de tips som ivrigt ringdes in. Samtidigt inleddes förhören med den gripne finländaren Raimo Tolpo. Han var 18 år gammal och hade bara några veckor tidigare kommit till Sverige från Helsingfors. Vid gripandet hade han ännu inte fått tag på en egen lägenhet. De ljumma sommarnätterna tillbringades istället under läktaren på Gamla Ullevi och i olika rivningskåkar. Men efter den 20 augusti var det istället den svenska staten som ordnade med kost och logi åt den anhållne Tolpo och hans landsmän. De tre kamraterna höll tyst. Men till sist berättade Raimo Tolpo själv om vad som hänt då Andersson dog. Det hade varit kvällen den 11 augusti. Grannen som trodde sig ha sett Andersson den 12 måste ha misstagit sig. Tolpo hade träffat på Carl Johan Andersson på stan och de hade kommit i samspråk. Andersson hade bjudit med sig 18-åringen hem till lägenheten på Påskbergsgatan och den hade tackat ja. Enligt Tolpo hade Andersson efter en stund börjat göra sexuella närmande mot honom. Han hade då i vredesmod börjat slå den betydligt äldre mannen. 18-åringen var mycket kraftigt byggd och stark. 67-åringen hade varit chanslös. Slutligen hade ynglingen tagit en 27 cm lång förskärare som låg i lägenheten och huggit Andersson med den två gånger. Innan han lämnade lägenheten tog han med sig väskan med symaskinen, kameran och en del annat. Detta lämnade han sedan in på pantbanken dit polisen någon vecka senare spårade de stulna föremålen. Bevisningen mot Tolpo var god. Dels kunde biträdet på pantbanken genom kvitteringen vittna om att den unge finländaren var rätt man. Men framförallt var det hans fingeravtryck som återfunnits på brottsplatsen. Tolpos erkännande friade hans tre landsmän från mordmisstankar. Dessa misstänktes därefter enbart för häleri. I tidningarna hamnade en hel del fokus på att den mördade varit homosexuell. Sedan 20 år tillbaka var det inte längre kriminellt att vara bög eller flata i Sverige. Men istället klassades det som en sjukdom, som en pervers böjelse. Genom att leva ut sin homosexualitet hade Carl Johan Andersson utmanat ödet. Så kunde man tolka en hel del tidningsskriverier. Även en annan grupp människor hängdes ut i media, nämligen finländarna. Under 50-, 60- och 70-talen vällde in finnar i Sverige. Flera hundratusen personer kom från vårt grannland i öst under de här årtiondena. Det obombade Sverige hade kortare startsträcka för att få igång sina industrier efter andra världskriget än övriga europeiska länder. Därför behövdes det snart också mer arbetskraft än vad det fanns svenskar som kunde jobba. Eftersom det fattiga Finland fortfarande led av sviterna efter kriget så lockades många unga personer över gränsen för att arbeta och skapa sin framtid i Sverige. Men många sverigefinnar som kom under dessa år kom aldrig in helt i det svenska samhället. Arbetsuppgifterna de fick vid ankomsten var ofta simpla och krävde ingen direkt utbildning. Många finländare i samma arbetslag gjorde också att de aldrig riktigt lärde sig det svenska språket. En hel del som reste till Sverige för att starta om kände sig och sågs som en underklass. Media var inte sena med att rapportera att det var just en finländare som begått brottet. Visst fick Andersson stå sitt kast som homosexuell, men kanske hade han ändå klarat sig om han inte träffat en galen finne, kunde läsaren förstå. I januari 1966 dömdes Raimo Tolpo till 10 års fängelse samt livstidsutvisning för mord, misshandel och grovt rån. Troligen var det Tolpos unga ålder som räddade honom från livstidsfängelse. Göteborgs rådhusrätt fann det styrkt att Tolpo misshandlat Andersson efter att han upprörts av dennes sexuella närmanden. Att han sedan mördade Andersson med kniv var för att denna inte skulle kunna anmäla Tolpo för misshandeln. Mordet var alltså en uträknad handling och inte utfört i det vredesmord som startat själva misshandeln. Något som ansågs synnerligen rått. Hur det sedan gick för den utvisade Raimo Tolpo, eller om Carl Johan Andersson hade några efterlevande barn som tvingades bearbeta det hatbrott han utsatts för, det vet jag inte. Men jag vet att både homosexuella som grupp och minoriteten sverigefinnar som grupp hade lång väg kvar att gå för att få en bättre tillvaro. Och idag, nästan 60 år senare, så måste vi väl ändå säga att båda dessa grupper kommit en bra bit i kampen för att bli en självklar och respekterad del i vårt samhälle.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Ja, det var hatbrottet i Örgryte. Detta fall tror jag inte så många av er kände till. Jag har ju som sagt fått pussla ihop information från främst olika tidningar för att kunna skapa mig en bild av vad som tycks ha hänt. Men jag tycker det här fallet var intressant, som en liten tidsskärva från 1965 och det samhälle vi hade då. Om vi börjar med Carl Johan Andersson, offret, så blev han ju brutalt mördad. Troligen så blev han dödad för att han gjorde närmanden mot en unge Raimo Tolpo. Tolpo hade kanske inte riktigt förstått vad Andersson var ute efter då de gick hem tillsammans och blev möjligen både chockad och äcklad av Anderssons initiativ. Så kan det absolut ha varit. Men det är verkligen inte orsak nog till att misshandla och knivhugga någon till döds. 18-åringen kunde ha sagt något argt och gått sin väg, eller så kunde han till och med trevligt sagt åt Andersson att den är helt missförstått situationen och sedan lämnat lägenheten. Tolpo var inte i något fysiskt underläge och behövde inte vara rädd av det skälet. Men just detta då en heterosexuell man blir, eller tror sig bli, utsatt för inviter av en bög. Ja, då tycks somliga tycka att det är rimligt att misshandla den homosexuella sönder och samman. Men hallå, hur ofta misshandlar tjejer heterosexuella män för att de ger inviter? Inte vänta den 20-åriga partybruden utanför krogen för att slå ner killen som beställde henne en drink och på avstånd skålade med henne. Hon slår inte ens ner den man som trycker sitt kön mot hennes bak på dansgolvet. Så varför anser en del män då att det är rimligt att slå ner en man som gör samma sak mot en man? Visa tydligt om du inte gillar det som händer. Det gäller både män och kvinnor. Men använd inte oprovocerat våld. Men det finns enligt mig en skugga över Anderssons beteende också. Om det nu var så som tidningarna skrev, raggade han upp olika ungdomar som betecknades som anstaltsklientel, alltså ungdomar på glid. Ja, då var han ute på moraliskt halis. Jag menar absolut inte att Andersson förtjänade sitt öde, men maktbalansen mellan en 67-årig man och en ung kille på glid känns inte helt hundra. Inte så att han gjorde något olagligt, jag menar Raimo Tolpo var över 18 år. Men jag undrar om alla dessa killar verkligen var tända på den gamle mannen eller om de följde med honom för att få andra fördelar. Polisen gick ut hårt med att offret varit homosexuell och att teorin direkt var att han mördat i samband med någon sexhandling. Det lades sedan till att rånmord inte kunde uteslutas. Visst är det intressant att offrets sexuella läggning direkt fick in polisen på sexspåret. Att en så kallad sexhandling skulle sluta med mord. Jag förstår inte riktigt vad som menas med det. Naturligtvis sätter polisen även idag upp homosexualitet på listan av tänkbara motiv, eftersom hatbrott kan vara orsaken. Men då är ju fokus ett annat, då är det mord på grund av vem någon är, inte på grund av en sexhandling. För genom att direkt gå ut med att offret var homosexuellt så satte man honom och brottet i ett fack. Och jag tror att både allmänheten och många polismännen fick svårt att se Andersson som så mycket annat än en mördad bög. I tidningarna från 1965 som jag läste under researchen så omnämns en annan medelålders man som rånmördad dagarna innan Andersson hittades. Han hade fått ett slag i huvudet och senare avlidit på Sahlgrenska sjukhuset. Varför var man direkt så säker på att han blev rånmördad, medan Andersson troligen mördades i samband med någon sexhandling? Var det för att den andra mannen var gift med en kvinna? Faktum är ju att även Andersson blev bestulen efter sin död. Tänk om det i själva verket var så att Raimo Tolpo förstod vad Andersson var ute efter men följde med för att kunna råna honom. Kanske skyllde ynglingen bara på sexuella närmanden från Andersson. Det kan ha varit så. Men det är mänskligt att fastna i en tanke. Och därför är det så viktigt att de som utreder tänker brett. Det är förmodligen också en bidragande orsak till att polisen är mer förtegen idag när de går ut i media. Carl Johan Andersson var inte bara bög. Han var exmake, granne, chaufför, kollega med mer. Fanns det kanske orsaker hos någon av dessa personer runt omkring honom att vilja honom illa? Genom att direkt fokusera på hans homosexualitet så uteslöts många andra möjliga händelseförlopp. Den mänskliga hjärnan är spännande. Det visar även alla tipsare som hörde av sig till polisen. Tänk att mängder av göteborgare ringde in om att de sett en blodig man dagarna kring mordet. Hur är det möjligt? Hur ofta ser du en blodig man passera dig på gatan? Inte ens en gång var femte år skulle jag gissa, men plötsligt så drog sig folk till minnes att de nog ändå en vecka tidigare mött just en blodig kar. Jag antar att de flesta som ringde in gjorde det för att de faktiskt trodde sig ha sett gärningsmannen. Sannolikt hade de sett en skugga i ett ansikte, ett födelsemärke eller kanske ett skägg. Och så grubblade de och tanken blev till ett minne. För det är så hjärnan fungerar. Och man kan ju inte säga att de gjorde fel som ringde. Bättre att ringa än att låta bli om man tror sig ha en ledtråd. Men visst är det intressant hur vi fungerar. Och det är också därför som jag tycker det är bra att man oftast inte uppger nationalitet på misstänkta gärningsmän i media. Många påstår att det är för att skydda invandrare som begår brott. Jag anser att det skyddar invandrare som inte begår brott. För de flesta människor av en specifik härkomst är inte kriminella. Att då få sin nationalitet ihopkopplad med brott, det tär. Det gör det svårare att komma in i samhället. Och vad ska vi andra göra med informationen att till exempel många norrmän rånar folk? Hur ska vi kunna akta oss för dem bara för vi har den informationen? Och alla bra norrmän då? Ska jag inte våga umgås med dem? För de hederliga finländare som kom till Sverige var förmodligen varje artikel om finländare som begått ett brott en sorg. Kanske var finnarna våldsammare än andra, inte vet jag. Men om det var en svensk som begick samma brott så stod det vanligtvis inte utskrivet att denne var svensk. Och då blir det skevt. Idag är det inte något exotiskt att vara finländare i Sverige. Men det fanns en tid då det inte var så. Och det är inte så länge sedan. Det var till och med så att en del första generationens finnar valde bort att lära sina egna barn finska för att de skulle slippa det stigma som det innebar att vara sverigefinne. De som kom till Sverige årtiondena efter andra världskriget var ofta i underläge. De kom för att de behövde jobb och ville skapa sig en bättre framtid. Utan kunskaper i det svenska språket och utan mer än grundskola så blev de ofta kvar vid samma maskin år ut och år in, tillsammans med sina landsmän. Svenskan stannade av eftersom den sällan användes. Känns det igen? Även idag har vi gott om utlandsfödda människor på våra industrier. Och vad skulle hända om alla de försvann i en handvändning? Min son praoade på en industri för några år sedan och han kom hem med en visshet. Många av dem ute på golvet som visat honom sitt arbete hade sagt till honom på bruten svenska: "Du grabben, plugga vidare, annars hamnar du här." Flera av dem hade sedan stolt berättat om och till och med visat bilder på sina egna barn som nu gick på universitetet eller hade fått något som åtminstone enligt deras föräldrar var ett drömjobb. Själva tillhörde industriarbetarna den generation som offrat sig för sina barns framtid. Och lite samma sak är det med de homosexuellas kamp. De som stod på barrikaderna och var öppet homosexuella, som Carl Johan Andersson. De gjorde stora offer för kommande generationers hbtq-personer. Oftast inte för sina egna barn, utan för vem som helsts barn. För rätten att få vara den man är. Och numera hittar ni mig även på TikTok, historiska-brott-podcast. Jag finns på Instagram som historiska brott och ni kan mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.